Hej och välkommen till podcasten Viktigt på riktigt. Idag tänkte vi börja med att lämna tid för reflektion.
Det var lite tid, vi skulle hålla lite till.
Men viktigt på riktigt, hur har du det, Ossan?
Det är viktigt på riktigt.
Det är viktigt på riktigt.
Man har.
Ja.
Ja, men väldigt bra. Mm. Fast det är ju alltid så. När jag var klockan 10 varje fredag så hoppar jag in i psykologstolen.
Mm.
Och klockan 11 så kommer man ju ut fjäderlätt och glad.
Flygandes nästan.
Ja, man flyger lite.
Ja.
Det är jätteskönt. Och nu idag så beslutar hon, min psykolog, som är helt fantastiskt, att jag ska börja gå varannan vecka.
Bara det är härligt.
Mm, tycker jag var redo för det.
Ja.
Det tycker jag med.
Ja. Ja, för det var ju min fråga direkt.
Ja.
Känner du dig redo för det, eller känner du att det boostade dig så pass mycket liksom?
Men både och. Mm. Jag absolut visst kände jag mig redo för det, men hon sa att hon tyckte det.
Mm.
Då tänkte jag att ja, men då är nog det.
Mm. Men också kan det, som vi pratade om innan, kanske är bra att ha lite längre tid emellan också. Ju mer
för reflektion.
En stund för reflektion. Nej, men just alltså, nej, men jag menar det. Alltså att man får reflektera över det man har pratat om, och att ju mer hemma man blir i sig själv när man har gått där ett tag, så kanske man behöver mera tid för sig själv och reflektera. Först kanske man behöver mera hjälp, att någon håller en under armarna tätare, så att säga.
Mm.
Nu håller hon ju på att låta dina vingar gå av sig själv.
Ja, och för att man får berätta om sig själv. Och det tar ju tag innan hon får någon uppfattning om vem jag är. Och vad mitt problem är. Och innan hon kan liksom lirka in och lokalisera. Jaha, är det där som ger dig ångest? Eller jaha, hur gjorde du då? Och på vilket sätt vill du hantera den situationen? Och sådär.
Ja.
Så jag tror att det tar ett tag att komma in i det. Liksom. Mm. Att det kan vara så.
Härligt.
Ja, det är härligt. Hur har din vecka varit?
Ja, jag skulle vilja säga faktiskt så här, eftersom jag annars har gjort mig själv till en självutnämnd ordförande i Positiva klubben.
Mm. Går du ner från din position den här veckan?
Ja, lite grann. Januari har jag klivit ner från den positionen lite grann. Jag tycker att det var en lite skitmånad faktiskt.
Men jag tror inte du är ensam.
Nej, det är väl lite så. Kan det vara så att vi går all in på jul? Och sen,
ja.
Så tappar man allt.
Ja, och men det är ju, runt jul så är det ju så mycket mys och så mycket, ska jag säga, ja, men det är ju fokus på, ja, mys.
Mm.
Och klappar, och man är ganska distraherad av att hålla på med just klappar och bak och pyssel och allt sånt där.
Så sen kör vi ju en bedövning också under december, tänker jag.
Ja, så är det.
För vi håller ju på att shoppa det här oss.
Ja, så är det. Fast det gör vi de andra månaderna också.
Ja, skulle jag säga. Såklart, men den är ju ännu mer under
ja, men jag menar, den är ju inte mer bedövning i december.
Nej, så
skulle
är
nästan
det.
Säga tvärtom, januari är den bara bedövning.
Ja,
nej,
men för att överleva.
Ja, det jag menar är att jag tror att många tycker att januari och februari också är de självutnämnda pissmånaderna.
Ja, faktiskt. Och jag brukar väl tycka att den är lite tråkig så. Det är väldigt mörkt. Jag tycker ju inte att om det blir så mörkt. Och när man bor här nere, nu har vi faktiskt lite snö, men annars så är det mycket mindre snö här än hemma i Dalarna. Mm. Så jag menar, januari och februari blir väldigt mörka.
Mm.
Men så vilsen som jag tycker jag har varit under den här januari, var det nog många år sedan jag var. Men! Då är jag ju bra på att plocka det goda ur det.
Ja.
Det här har ju också tvinga mig på något vis att utveckla mig själv.
Ja, för det är ju inte först vi står i någon form av frustration som vi kommer förändra våra situationer.
Nej, oj, du sa det så fort och du sa det så bra, så jag tror du får säga det igen.
Jo, alla förändringar sker i frustration.
Mm.
Alltid.
Mm.
För annars är vi bara bekväma och då kommer vi inte göra förändringar.
Exakt, då är vi inte villiga att göra jobbet.
Nej.
Det var väldigt klokt. Människan är ju, de har ju forskat på, i grunden rädd för förändring.
Mm.
Vi stannar ju hellre i dåliga relationer och på dåliga jobb än att vi gör en förändring, för vi vet inte vad som kommer.
Nej, men det är ju så. Det är så. Man går utanför den här trygghetszonen som man gärna bara vill stanna i hela tiden. För att då vet man vad, ja, men som du säger, vad som väntar och vad man har för något.
Ja. Men som sagt, för du frågar hur den här veckan hade varit. Och under andra hälften här på veckan så har jag liksom känt hur jag är på väg tillbaka. Hur jag hittar.
Du har liksom tagit udden av det.
Ja. Mm. Och som vanligt, för jag kan bara säga som vanligt, jag är 45 år. En del måste stånga pannan i väggen väldigt många gånger innan de förstår.
Ja.
Att kreativitet och skapande är ju jag. Och när jag plockar fram det ännu mer och jobbar med det aktivt, för jag har bland annat dels skapat såklart, men också jobbar med att utforma kreativa kurser och workshops som jag håller på med och liksom fördjupa mig i kreativiteten. Och direkt så är det som att det skjuts in adrenalin i mina vener och jag kommer tillbaka.
En propp som släpper.
Ja. Men jättenyttigt också att titta tillbaka på stora delar av januari när jag inte har mått så bra. Och vad som händer med mig och hur jag mår och vad jag gör och vad jag lär mig.
Mm. Men det är väl lite det som är gå-terapi också.
Ja.
Att man, så är det för mig i alla fall, att jag ska ju tillsammans med henne lokalisera i vilka situationer det är jag till exempel får ångest om jag får ångest. Och vad det är som gör att jag får ångest.
Plocka upp det liksom.
Plocka upp det och fundera på, kan jag göra någonting åt det? Eller är det här en situation jag måste hantera eller acceptera? För det är bara det man kan göra.
Visst är det sista ordet skönt?
Acceptans. Ja. Och det är ju först när jag på något sätt har sagt högt för mig själv att det är en situation jag inte kan hantera på något sätt. Jag kan ta ett konkret exempel.
Ja,
bra. Jag tycker ett ångestmoment för mig är när jag själv ska lämna barnen på dagis på morgonen. Det är stressigt och de är nyvakna och de är sura och jag är sur och dålig tålamod. Jag hinner aldrig äta frukost. Det är ett ångestmoment att lämna själv på dagis. Det kommer jag aldrig kunna hantera på något annat sätt än att jag får acceptera det. För att jag kan ju inte stanna hemma.
Nej.
För att jag ska undvika att lämna mina barn på dagis.
Nej.
Man kan ju såklart hantera det på det sättet att man kan kolla med sin chef om det finns möjlighet att komma in senare för att inte behöva stressa. Men det är ju en situation som jag inte kan ta bort.
Nej.
För jag har barn och de måste vara på förskolan ibland.
Ja.
Och när man accepterar, när man kommer till acceptansen att ja, men det är ju så här är, istället för att gå runt och önska att det vore på något annat sätt.
Yes.
Det är... Då är det fortfarande en jobbig situation men som är fullt hanterbar.
Ja.
Det är så det är.
För vet du vad jag tror? Precis. Och det är så bra att du säger det här, för jag tror att det är så många som känner igen sig i det här. Ja, specifikt den här situationen, men också många andra liknande situationer som skapar samma känsla. Och om vi går all in hela tiden på distansen mellan det som är, det som du säger, acceptansen, så här ser det ut, och hur du vill att det ska vara, då kommer du ju aldrig att kunna acceptera heller.
Nej, men då är man ju aldrig i fas med sig själv.
Nej.
Någonsin.
Men så tycker jag att vi gör via sig mänskligheten överhuvudtaget, i alla fall västerländsk mänsklighet just. Men med tåg.
Ja.
Det är ett ständigt klagande på SJ. Kanske på förekommande anledning, absolut. Men vi står och väntar på ett tåg och så får vi se att det är en halvtimme för sent. Då börjar vi bli förbannade. Så får vi se att det kommer en halvtimme till för sent. Ja, då börjar ju vi så. Och så börjar vi handla i affekt. Istället. För att tåget kommer ju inget fortare för att vi går upp och blir irriterade, dränerar oss på energi, lägger all ilska på SJ och på de som kanske står på perrongen. Förstår? Istället för okej, jag går och köper en loka och en tidning, tar det lugnt, tåget kommer senare, jag kan inte göra så mycket, det är som det.
Jag accepterar.
Acceptans, det är helt fantastiskt. Acceptist är bättre än optimist.
Det håller jag med om.
Ja.
Jag har aldrig ens tagit acceptist i mitt mun.
Det har jag, och jag tycker det är helt fantastiskt. Just att det är som en Facebook-vän som jag har. Han skrev på sin status igår eller i förrgår, eller när det var. En vän frågade mig hur det var med mig. Och jag svarade, jo men mestadels är det bra. Och det som är inte bra är säkert också bra, fast jag har inte märkt det.
Ja, men det är ju, man mår ju på de här sätten av en anledning.
Ja.
Alltså det är ju för att man kanske ska få hjälp till den här frustrationen. Dels det. Och kanske för att det är saker som vill ut på något sätt.
Eller hur?
Och det är därför jag tror att vi blir fysiskt sjuka, alltså förkylda och febriga också när man mår dåligt.
För
att kroppen vill på alla sätt visa att nu är det någonting som måste ut eller förändras.
Det är jag helt. Jag tänker vara så uppkäftig så jag tror att vi drar på oss tyngre sjukdomar så också.
Ja, men om det känns
om det får fortgå. Ja, jag vet.
Men vi kan ta det i ett
annat program när vi är modigare. Nej, men det finns det ju inga belägg för så. Men jag tror att det där som du pratar om att inte acceptera utan gå all in på att man vill att det ska vara på ett annat sätt.
Mm.
Det skapar ju ett motstånd.
Mm.
Och att leva i ett motstånd, det är att använda all sin energi på just det du inte vill vara med om.
Jag vet. Och då hamnar man ju i en dålig spin.
Ja.
Då blir ju allt ett motstånd till slut.
Ja.
Och förmodligen inte bara det här som från början var det enda som var ett motstånd.
Nej, precis. Och om då någon kommer och säger till mig, nu ska du vara optimist, vän, alla känner till, chick. Det funkar ju inte.
Ditt värsta uttryck.
Ja, för jag tror att många tror att jag är så också. Ja. Jag tror att du först måste acceptera, titta på det, precis det du förklarade nyss.
Mm.
Titta på läget. Hur ser det ut?
Varför mår jag så här?
Ja.
Vad är det som gör att jag mår så här? Kan jag göra någonting åt det?
Ja. Men också då om man som man kan ju angripa de här från olika håll. För jag tänker också, mycket av det vi gör skapar vi ju också en ångest och en inre stress.
Mm.
Själva.
Ja.
Och då kan man ju också titta på hur ser ditt tankelandskap ut runt det här? Hur ser tankemönstret ut?
Mm.
Vad tänker du om det här?
Mm.
Ja, jag tänker så här och så här. Vad spännande. Är det en sanning? Ja, det är inte alltid det. För ibland målar vi ju upp en bild. En sån här det värsta som kan hända bild.
Ja.
Då kan man ju titta, okej, nej, det var inte en sanning. Okej, vad gör de här tankarna med dig?
Mm.
Till exempel. Ja, men jag blir ju alldeles matt och slut. Jag blir ju nervös, orolig och tror att allt ska gå åt pipsvängen.
Mm.
Okej. Så vem skulle du vara om du inte hade de här tankarna? Ja, men det är ju svårt att tänka. Ja, men då får man liksom gå in och tänka.
Den är ju jättesvår.
Den är jättesvår.
För att man vill ju förmodligen oftast inte ha tankarna där.
Nej, det är ju det man inte vill.
För det här är ju föreställa sig också hur det skulle vara utan.
Ja. Och det här är ju tankar som är oönskade, måste jag ju poängtera. Mm. Det är ju inte tankar som man vill ha, som man vill göra sig av med. Men tankar som är missgynnsamma och kontraproduktiva. Att de här tankarna tar över mig och min vardag.
Mm.
Det är ju då man får titta på, vad gör de med dig? Och vem skulle du vara utan?
Mm.
Och när man har lyckats visionera, alltså tänka sig vem jag skulle vara utan de här.
Mm.
Det är ju då också, det kommer en acceptans, att det kommer att wow.
Mm.
Jag är ju så mycket mer än bara de här tankarna.
Mm.
Och det är ju först då, för då hamnar du ju i ett accepterande läge igen. Då kan man ju börja titta på, okej, vilka tankar skulle du vilja ha istället?
Mm.
Och vad skulle de ge? Och vilka resultat skulle du få? Förstår du?
Mm.
Så jag tror att ta tag i problem så som du är nu.
Mm.
Eller problem.
Det är men det är ju lite problem. Eller problem är ju inte, det är väl...
Nej, det är ju ett liv. Alltså det här är ju en del av livet för det första.
Ja, och det brukar jag också tänka på. Mm. Faktiskt.
Mm.
Är det bara jag som tycker det, alltså åter till det här exemplet igen, lämna ungarna på dagis är skitjobbigt?
Nej!
Men vad är problemet då? Varför är det bara jag som sitter i en psykolog och pratar om när ungarna ska till dagis? Kan man ju liksom
alltså, andra... Därför att, och det här pratar ju du och jag och mina, Jossan, vi marknadsför oss själva hela tiden konstant.
Mm.
Jag kan ju inte stå och säga att jag tycker det är jobbigt och marknadsföra mig som en dålig mamma. Förstår du?
Varför skulle man vara en dålig mamma för att man tycker det?
Nej, men jag tror att många tänker så.
Ja, det tänker så. Ja.
Och
för om man tycker det är jätteroligt att lämna på dagis, då är man fantastisk.
Nej, men just det här att man visar ju inte att maskerna faller ibland. När man får främmande så städar man som en tok för att det ska se fint ut.
Ibland, vi visar väl aldrig att maskerna faller, skulle jag säga.
Nej, det är det jag menar. Det handlar ju om, men det är ju så fantastiskt skönt med er vägvisare, eller fyr, jag brukar kalla det för fyr, för att det här är ju ljus. För andra, när du berättar det här så kommer ju andra känna, men gud, det är fler än jag, det är okej. Okay. Alltså, vi behöver ju sådana människor som har mode och stå stadigt i. Och just ja, nu blåser det lite i mitt liv, men det är okej ändå, för jag tar tag i det.
Mm.
Det är ju värre att stå där och låta det blåsa och blåsa, och det gör ont i själen och man dräneras på energi och det blir tungt och det kanske blir skilsmässor och det blir ångest och så vidare. För att man inte ens vågar ta i det, för att vi måste hålla upp masken.
Men jag funderar på, hur lyckas de här människorna att inte blåsa omkull då? Hur gör de för att inte blåsa omkull?
Ja, men 30 000 i Sverige varje år blåser omkull.
Ja.
springer in i väggar alltså och brinner upp.
Ja.
Så det är klart att...
Och ofta så tror vi att det bara måste handla om att man jobbar mycket. Fysiskt sitter ofta på jobbet.
Och det är fel. Ja. Det är ju en myt. För jag menar, egentligen, ja visst påverkar det att vi kanske jobbar mycket. Men det är ju den inre stressen som förorsakar smällen i väggen.
Mm.
Men sen beror det ju oftast på att man jobbar för mycket kanske. Eller så vidare. Ja. Men det är olika.
Men att men man jobbar för mycket beror väl på någonting också?
Ja.
Inifrån, det är det jag menar. Jag tror att allt kommer inifrån från början.
Det gör det.
Och det tror min psykolog också.
Ja.
Jag har blivit en sån här person som refererar allting till min psykolog.
Ja.
Nej, men jag tror att allting kommer inifrån från början.
Mm.
För att det är någonting man måste distrahera.
Mm.
För att man sitter på jobbet alla dygnets timmar. För jag tror inte man skulle bli av med jobbet för att man skulle gå hem sin vanliga arbetstid någon dag.
Nej, nej, absolut inte. Men vi skapar ju inre stress av olika orsaker.
Ja, men jag menar det.
Mm.
Att någonstans kommer du inifrån.
Ja.
Vad det än handlar om.
Definitivt, ja, precis. Det är ju så det är. För det är ju någonting, det är ju en obalans. Och jag brukar ju säga då också att obalansen uppstår ju ofta för att vi gör något som vi själva i det här längst in, intuitionen, alltså det här som verkligen är jag, inte det logiska tänkandet, inte egot, utan det här som är jag som känns längst in. När jag går emot det, då skapar det en inre stress.
Mm.
Och ofta gör vi ju det för att vi tror att vi ska göra på ett sätt som någon annan förväntar sig att vi ska göra.
Och vad skönt, jag kan sluta städa alltså.
Ja, definitivt.
För det finns inte i mig. Det är att gå emot min sanning när jag städar hemma. Då kan jag sluta med det. För min psykolog säger att jag ska inte gå ifrån min sanning. Och inte, min mamma säger också att jag ska inte gå ifrån min sanning.
Nej, men jag tror att, alltså skämt åsido, jag tror att det är viktigt, min sanning, det är att vara otrogen sig själv.
Ja, absolut.
Eller hur?
Ja.
Jätteviktigt.
Jätteviktigt att sluta städa. Gör det allihopa.
Ja. Alla som lyssnar på det här, viktigt på riktigt. Sluta städa och gör något roligare istället.
Jaha. Fast på riktigt.
Ja.
Så tänker jag så ibland.
Ja.
Och att jag bara släpper det. Mm. Just det här städning till exempel.
Mm.
Nej, men nu skiter jag i det här och gör något roligare istället. Mm. Och jag tycker att det är befriande.
Mm.
Även om jag vet att jag kommer få städa så småningom,
mm.
så känner jag mig fri och lite, men jag känner mig fri när jag bara skit i det här och så sticker jag och tar en fika istället. Ja,
lite wild and crazy.
Ja.
Ja. Ja, men jag tror också att en annan dag kanske har mer motivation och då går det ju dessutom mycket fortare.
Ja.
Den brukar jag gömma mig bakom.
Jag tar den där motivationen det här.
Ja.
Ja, men det är ju så.
Ja.
Var tittar du den då?
Motivationen, den är när det är så mycket grus i hallen så det nästan inte går att gå barfota där. Då kommer den av sig självt, kan jag lova.
Ja. Men hur hittar du motivation då? Såna här januari och februari månader.
Mm. Jo, men det var ju som jag nämnde när jag... Nej, men alltså åter, min sanning. När jag går tillbaka och gör sånt som jag fylls upp av.
Mm.
Eftersom jag nu upptäcker att jag har dränerats en stund.
Mm.
Så då måste jag ju vända på det liksom och titta. Okej, hur kan jag hitta tillbaka till min egen välmående, till mitt eget välmående?
Mm.
Jo, men det gör ju jag genom att göra saker som fyller på mig, inte dränera mig.
Mm.
Var med rätt människor, men framförallt alltså skapa. Mm. Skapar kraft och kreativitet. Och, jag tror att kreativiteten är enormt viktig. Inte bara för mig, utan för alla.
Mm. Man kan ju vara kreativ på olika sätt.
Ja.
Alla behöver inte måla tavlor.
Nej, och det är ju lite det jag gör på mina workshops.
Mm.
Just att man får öppna porten till kreativitet. För när vi föds, då är vi kreativa.
Allihopa.
Då har vi då har vi den här kontakten. Alla barn kan rita, frågar de.
Mm.
Kan du rita? Jajamän, säger de. Men sen så sluts det här. Därför att vi skjuter in en massa prestationskrav.
Mm. Och det gör ju inte barnen själva.
Nej.
Det gör ju vi,
föräldrar.
Och vuxna överhuvudtaget.
Och sen vuxna, för sen ger vi oss in i den här tävlingen hela tiden. Att vi måste vara bättre än varandra. Och vi måste prestera och kreativiteten, det är ju kontakten med oss själva. Det är ju, alltså vi har ju, alla har ju kreativa impulser.
Mm.
Och visdom inuti oss. Mm. Som vi springer och letar efter utanför oss.
Mm.
Men det är precis som du säger, för många tänker, om man säger kreativitet, då tänker man ofta musik, foto och konst, författarskap och så vidare.
Film
och så. Ja. Men alltså kreativiteten, den behöver du ju inom projekthantering, inredning, barnuppfostran. Alltså,
det handlar ju bara om att få skapa något.
Absolut.
Och det spelar ju egentligen inte någon roll om det är en dammsugare i slutändan.
Nej, det handlar om att våga ha tilltro också till att mina idéer är värda att testa.
Mm.
Men jag vill berätta något spännande.
Ja,
ja. När vi föds, då har vi ju en logisk del av hjärnan.
Mm.
Och en kreativ del av hjärnan. Den kreativa delen, den är ju liksom the sky is the limit. Den är obegränsad. Den logiska delen, när vi föds, den är tom.
Mm.
Ett litet barn har inget logiskt tänkande.
Nej, på det sättet. Det har du rätt i.
Mm. Det fylls upp med saker som du ser och som du erfar. Den logiska delen av din hjärna blir alltså full av det du ser att din mamma gör, din pappa gör, det som sker runt omkring dig och så vidare. För den logiska delen vill upprepa.
Mm.
Och den vill spara sånt så att, som så att säga den har sett. För den vill ha bevis.
Mm.
Du vet, logiskt, då ska det ju finnas en förklaring.
Mm. Ja.
Så om vi då säger att en människa vill bli författare, som inte har någon författare i sin släkt.
De har svårare.
De har svårare.
För att de inte har sett det här under sig.
Ja. Det är absolut helt möjligt, självklart. Ja. Missförstå mig rätt. Men de kan få jobba lite hårdare med det här egot inom sig. Det här logiska delen innan de kan acceptera att de kan gå all in på kreativiteten.
Ja,
därför att den logiska
har
delen...
Har du berättat förut?
Ja.
Gud, ja.
Den logiska delens, så att säga, bank...
Mm.
Där finns det inga författare.
Nej.
Så det är inte självklart. Den får liksom försöka hitta förklaringar till varför i hela fridens namn ska du tro att du ska kunna bli författare. Det har ju ingen i din släkt. Det har ju du inte sett.
Nej.
Det är lite häftigt.
Men det bekräftar ju också lite det här att barn gör som vi gör och inte som vi säger.
Ja, eller hur?
Så egentligen så skulle vi ju bara hela tiden för att kunna hjälpa dem så mycket vi bara kan.
Mm.
Vara själva. Så korrekta inom situationstecken, eller man ska säga, så som vi vill att barnen ska vara, istället för att bara mata in dem med ord i hjärnan då.
Absolut. Mm. För det är ju en väsentlig skillnad, men också gynna deras kreativitet.
Mm.
Alltså i skolan, för jag tänker, vi gör det ofta när de är små.
Mm.
Och vi låter dem hålla på, för det är okej, de är lite söta när de får spöka sig och rita och kladda och hålla på med hela händerna. Sen vill vi gärna ha in dem i formen så fort de börjar skolan.
Mm.
Och så tar vi mindre och mindre fysisk aktivitet, som till exempel idrott. Mm. Och mindre bild och skapande.
Mm.
För vi ska lägga allting på de här teoretiska ämnena. Mer och mer läxläsning, mer och mer betyg på små barn.
Mm.
Så att
vuxna barn också.
Ja, men vuxna barn också.
Det är ju jätteviktigt idag när man har gått ut gymnasiet att man läser vidare och blir akademiker överhuvudtaget. Det är ju, ja, men det måste väl majoriteten göra nu, va, idag.
Ja, det tror jag. Det är väldigt svårt. Du måste väldigt ta det skåva om du ska kunna.
Ja, så att klara det. Det fortsätter ända upp i vuxen ålder.
Mm.
Från att de är små.
Mm. Vi försöker göra vuxna av barn.
För tidigt.
Långt innan de är. Ja.
Ja.
Och då är det ju... Och de då som använder sin logiska del. För många är ju väldigt logiska.
Mm.
Och vill ha förklaringar. Och vill ha alltså, struktur. Att det ska vara på ett visst sätt.
Mm.
De får ju ännu svårare att öppna upp porten till sin kreativitet.
Mm.
För de följer ju det här som den logiska delen av hjärnan levererar till.
Ja.
Så att säga. Det är lite intressant.
Ja.
Men det är kul när man ser att de vågar. Att man vågar.
Ja.
Och ha tillit till. För jag tror att om folk skulle överhuvudtaget ha mera kontakt med sin kreativitet, skulle hela samhället se annorlunda ut.
Det tror jag med.
Mm.
Det tror jag med. Och vi överhuvudtaget fokuserar för mycket på att vara perfekta överhuvudtaget.
Mm.
Just det här att det ska... Vi fokuserar på att det ska vara återigen fint hemma och hemlagad mat och gärna ha parmiddagar med människor man kanske egentligen inte tycker så mycket om. Men jag menar, man ska ha kompisar och gärna barn som leker bra ihop med de kompisarnas barn. Och alla unga ska få gå precis hur många aktiviteter de vill. Och det är ju där vi lägger fokus.
De ska gärna gå på lite fler aktiviteter än grannens barn.
Ja, det är så det kanske. Lite så. Även om de inte vill gå på både gitarr och fotboll och det. Ja. Jo, men det är så. Så att vi spenderar så mycket tid på att få utsidan av våra liv att se bra ut, så att vi glömmer bort hur insidan av oss själva ser ut. Och där är kanske kreativitet en nyckel till att öppna upp den där insidan.
Ja, det är precis så det är. Det handlar ju om att då är du ju mera, för att använda en metafor, inne i butiken och jobbar med det som är du. Du är inte ute i skyltfönstret hela tiden och skyltar upp.
Nej. Och då tror jag att det är lättare att orka laga hemlagad mat och orka ha städat hem och orka ha tålamod med ungarna som trotsar när de ska till dagis.
Japp.
Det är så det är.
Japp.
Då kan man kanske ha det här, inom situationstecken igen, perfekta livet. Som man kanske nu, om man nu fortfarande vill ha det.
Ja.
För jag tror att all välmående börjar ju inifrån oss själva.
Mm.
Och när vi inte mår bra, så tror jag våra barn märker det också.
Oh ja, mycket, alltså snabbare än vad närstående vuxna gör.
Ja.
För de har ju mer tentakler ute, så att säga.
Och ibland till och med snabbare än vad vi själva gör.
Ja.
Jag tror att de märker förändringar lättare än vad vi själva gör.
Ja.
När man inte
absolut
mår bra.
Det är jag helt övertygad om.
Så att är man stressad inombords, så blir nog barnen uppjagade och stressade och trotsiga. Och jag tror att de påverkas jättemycket av sånt.
Det tror jag. Och de är ju så viktiga. Alltså, det är så viktigt att ta hand om dem. Men också belysa deras individualitet. Alltså, alla kan ju inte vara teoretiker.
Nej.
Hur skulle världen se ut då? Vi skulle inte ha någon hantverkare överhuvudtaget.
Nej.
Alltså...
Ja. Skulle du fråga en teoretiker, så tycker nog den att det finns ganska mycket överflödiga hantverkare. Och frågar du det och mig, så tycker vi att det finns överflödigt med teoretiker.
Det står jag för att jag tycker. Alltså alldeles för mycket. Nu kommer vi in på något annat.
Du står för att det finns för mycket teoretiker, men inte att du är ytlig.
Inte att jag är ytlig, nej. Nej, vet du varför? Det här kommer till ett annat. Alla har säkert förstått att jag tycker det är väldigt roligt att diskutera överhuvudtaget. Och häromdagen så diskuterade jag med en om just det här med att det sitter för många, till exempel landstingspolitiker, från högsta ner till den som tar hand om patienter, som kostar för mycket pengar, så att vi inte får råd att förbättra sjukvård.
Du tänker mer att vi ska ha
och det behöver inte vara teoretiker som sitter som landstingspolitiker.
Nej,
absolut inte.
Snarare tvärtom brukar det vara.
Ja, men just det här att jag tror inte att alla som sitter på sådana platser är nödvändiga.
Nej.
I det krassa vardagen.
Fast du tänker väl inte att vi ska göra oss av med kommunpolitiker?
Nej, det tänker jag inte. Nu måste jag få göra ett kast. Nu gjorde min hjärna ett sånt här snabbt kast igen.
Man ser det på dina ögon.
Jag ser att inte alla som kan lyssna på det ser när min hjärna har stuckit på mina ögon. Nej, jag såg ett program igår, en dokumentär. Om en kommunpolitiker.
Ja.
I Åsele kommun i Norrland. Åsele är en väldigt liten, jag tror att det är en av Sveriges minsta kommuner. Och i den kommunen finns det en liten ort som heter Fredrika. Och där har man haft planer i många år. Jag vet inte om det var 2006 eller något, kanske som de började, 2007. Där någonstans. Och planera alltså ett buddhistiskt tempel i jätteformat. Mitt ute i norrländska inlandet på landsbygden, där man har fått sprängt ut i berget mitt inne i skogen, alltså. En thailändsk munk då, som är högsta, alltså han bor väl i Sverige, för han pratar ju svenska, men han är den högsta buddhistiska munken i Sverige.
Okay.
Som har drivit det här projektet tillsammans med då kommunalrådet i Åsele kommun. Och man tänkte först så här, att eftersom jag kommer från en kommun och framförallt en väldigt liten ort i Dalarna, så tänkte jag så här att nu ska vi se hur många det är som liksom sätter ut taggarna och tycker att det här är
humbug.
Men det var inte så.
Nej, det var inte det.
Alla öppnar liksom famnen för det här nya och för det här jättetemplet som skulle byggas där, och för buddhismen, och man gick ut och intervjuade människor på byn som då hade även läst på lite mer och tyckte att till exempel att det var häftigt att det är mer en filosofi än en religion. Och att herregud, enligt deras tankesätt så borde ju alla vara buddhister. Bara det, att det här med empati för andra, att det här nya fick komma rakt in, att de bara tog emot det på landsbygden. Så det tyckte jag faktiskt var häftigt. Nu har det här liksom gått i stöpel lite grann, så att,
men är det väl med pengar?
Ja,
aspekter,
det ekonomiska. Men just den här, det här kommunalrådet då, han har ju jobbat, nu har han fått gå till pension för han var ju i den åldern, men han är alltså med och påverkar fortfarande fast han har gått i pension, för han vill så gärna att det här templet ska
vara. Det här är hans skötebarn, vet du.
Absolut, han hade aldrig varit utomlands förut och så fick han följa med den här buddhistiska munken till FN, en FN-konferens i Thailand och hålla tal där. Jättehäftigt, vilken dokumentär, alla borde se den. Den heter Tempelriddaren.
Tyckte han själv att det var häftigt att vara där, eller?
Ja, absolut. Och först ville han inte hålla det här talet. Oh, han var så nervös. Men han gjorde det för att de skulle få ekonomisk hjälp då ifrån thailändska regeringen. Sen var ju den var ju trassel där, så då kunde de inte gå in med den här ekonomiska bärigheten. Så därför har det stannat av. Men det var en väldigt lärorik dokumentär, just det här om att våga släppa in det nya. Det var jättehäftigt.
Fint.
Det tyckte jag.
Jag tänkte fråga dig en sak.
Eller
jag börjar så här. Du vart ju mamma när du var 20 år.
Ja.
Då fick du mig.
Ja.
Och jag var ju 21 när jag blev mamma.
Ja.
Så där är vi, har vi ju samma beröringspunkt, så att säga. Vi var föräldrar när vi var väldigt unga. För idag är det en väldigt ung ålder att bli förälder i 20 och 21.
Ja, definitivt.
Och speciellt då nu då. Mm. Men kanske inte lika mycket när du fick barn.
Det var, jag var tidig. Jag har ingen vän som fick barn så tidigt som jag. Men trenden går ju så som du säger. Att idag anses det ju ännu tidigare.
Ja.
Absolut.
Vad tycker du är det mest positiva versus negativa med att bli förälder tidigt?
Jag tar det negativa först. För det har jag gått och tänkt på nu under den här gråa januari månaden.
Har du gjort det?
Jag är en mycket bättre vuxen mamma än vad jag var barnmamma. För jag är mycket bättre vuxen mormor, höll jag på att säga, ser jag ju. Men det, och om det beror på åldern, det kan jag ju inte säga. Men det är klart att jag har tänkt på det. Att jag är ju mycket mognare, klok. Jag är ju mycket mer stabil i mig själv idag. Än vad jag var när jag var 20. Så jag har ju en tillit till saker som faller. Och att det är inte så viktigt hur det ser ut och så vidare. Jag ser ju vad som är viktigt på riktigt idag. På ett annat sätt än vad jag gjorde när jag var 20.
Det där var intressant. Nu avbryter jag lite här.
Gärna.
För jag känner ju tvärtom.
Oh, hur då?
Att jag fick barn så pass tidigt gjorde att jag tidigt fick insikt i vad som faktiskt är viktigt på riktigt. Och det här förstår jag att de som inte har barn tycker är klyschigt när man säger att först när man får barn då inser man det som är viktigt och vad som är väsentligt att lägga energi på och sådär.
Men fast så säger inte jag. Nej.
Nej, men så tycker jag. Att det räddade min, eller räddade, men att det gjorde att det gjorde mig förnuftigare tidigt.
Förnuftigare tidigt, det gjorde det med mig också. Alltså definitivt.
Det förnuftigare tidigt. Nej,
jag vet att mina systrar sa att de kunde tänka då när jag blev gravid när jag var så pass ung att hur ska det här gå? Hon är ju ett barn själv ungefär.
Men det kan väl inte Maria tänka, för att hon är 18?
Jo, absolut. Men just
det är att din syster.
Ja. Men sen var det så bra att jag mognade in i rollen så pass bra och så pass snabbt. Det gjorde jag. Men jag hade ju ingen koll på vem hon var som är jag. Förstår du? Jag hade ju ingen koll på det på samma sätt som jag har idag. Det har varit väldigt viktigt för mig att förverkliga den som i grunden är jag. Det har blivit enormt viktigt. Höja det som är bara Emma. Inte frun, inte sambon, inte vännen, inte mormor, inte mamma, ingenting, utan bara Emma. Vem är hon då? Det har blivit viktigt. Om det hade blivit det även om jag hade fått barn vid 35 eller 20, det vet jag ju inte.
Nej.
Men jag vet att...
Men det kanske hade skett senare.
Ja. Eller tidigare, innan man hade fått barn.
Ja, du menar så.
Ja.
Du menar så. Eller samtidigt, fast du hade inte haft barn då.
Ja, precis. Det är det jag tänker. Kanske den processen för många sker mellan 20 och 30.
Ja,
det och nu säger jag inte alla, för nej, det här kan man ju inte generalisera.
Och det här är ju bara en spekulering.
Det är också bara spekulation, och det är ju så roligt att spekulera.
Och återigen, allt som händer i den här podcasten, det är ju våran sanning.
Det är ju våran sanning.
Och kanske någon annan.
Kanske någon annan. Kanske ett frö av det vi säger är en sanning för någon annan.
Ja.
Kanske det är total motsats till deras sanning. Men det gör att de får tänka på sin sanning. Finns det andra sätt att se?
Mm.
Nej, jag tycker inte om det de säger. Men det var nyttigt att höra.
Mm.
För så kan jag tänka i alla fall. Men det behöver ju inte alla göra. Det bästa med att bli mamma som ung.
Mm.
Det tycker jag definitivt är att jag tyckte sällan att något var jobbigt. Jag hade ju inga later. Jag hade ju inga vanor. Jag tyckte ju att jag kunde ju se de som var 10 år äldre än mig och fick barn.
Mm.
Vad de tyckte det var jobbigt.
Men det var ju för att, det är ju oftast för att de har varit med sig själva så
ja,
länge. Man
ja,
har kunnat vara lat och man ja, har kunnat bara tagit hand om sig själv väldigt länge.
Ja.
Det blir en väldigt stor omställning när ja, man väl får barn då.
Absolut.
Kan jag tänka mig.
Ja, 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 precis. Här kan vi också bara spekulera.
Ja.
Så det är det jag kommer på först, att jag har aldrig tyckt. Det här har ju du och jag skämtat om. Jag egentligen säger att nej, men det var inget jobbigt och ni var så duktiga och det gick så bra. Men
jo, du tyckte att Anton kom ut och var skitjobbig.
Jag tyckte att först fick vi ju dig
ja,
som då var lugn som en filbunke. Satt i sandlådan och höll upp fingrarna och ville inte bli smutsig och man kunde sätta på dig en hemsyn.
Det har försvunnit idag.
Det är väl just det här att man tänkte att jo, men nu kommer du att vara så lugn. Det måste ju bero på att vi är så lugna ja, föräldrar.
Så tror alla.
Ja, men så tänker man ju.
Ja.
Så kommer nästa ut då som är ett litet vilddjur. Alltså ett leende på läpparna från när han kom. Mm. Men han har aldrig gått, han sprang på en gång.
Mm.
Högt och lågt och liksom
kraftpaket.
Ett riktigt litet kraftpaket. Och då tänker man ju inte att åh, det är för att vi är så vilda.
Nej, det tänker man inte.
Så jag menar, snacka om att lärorikt. Sen kommer tredje då, som är mitt mellan. Så jag har verkligen fått
hon,
spektra.
Eller när hon var liten menar du?
Hon var jättelugn när hon var liten.
Ja, det var det jag menar.
Sen slutade hon med nappen och då blev hon vild.
Ja, okay. Mm.
Men jag har liksom haft alla tre varianter.
Det så du tyckte att det var jobbigast att få två?
Ja!
Mm.
För det säger ju nästan alla.
Mm.
Har man en då kan man ha tre. Så tyckte inte jag.
Nej.
För jag tyckte inte att det var jobbigt att ha ett barn. Jag tyckte att det var men jag tyckte att det var jobbigt att ha två barn. Därför att jag var ju väldigt pedagogisk och väldigt pretentiös och väldigt, du vet, jag skulle ju lära, jag tyckte knappt att ni kunde ha dagis, för jag litade inte på dagis, för jag tyckte att vi var bättre föräldrar själva. Man skulle inte skaffa barn och sen lämpa över dem.
Men
på
jag
kommunen.
Men jag på dagis.
Ja, fast inte mycket. Ni gick väldigt lite. Och jag skulle
nu hötta om fingret mot mig också, ska ni veta.
Nej, inte mycket. Nu var jag ute i skogen och skulle lära er alla träden innan ni skulle börja. Men du vet så.
Ja.
Och då, när man då har flera barn, då hinner du ju inte ha individuell tid lika mycket med varje barn som du har när du har bara ett.
Nej.
Det tror jag skapar frustration i mig. Att man inte hann. Så tyckte jag det var jobbigare att koordinera och kombinera.
Mm.
Och hinna med två barn.
Men de säger ju oftast också att har man två, då kan man inte ha tre. För det tredje hänger bara med.
Ja, så tycker jag nog också. Att
så tyckte du alltså.
Ja. Mm. Det är bra. Alltså, det var bra med syskon. Det tycker jag.
Ja.
Ja. Men då måste jag ju fråga dig. Bästa kontra sämsta med att vara ung mamma.
Ska jag vädra gärna lite här.
Mm. Mm. Oj, nu blir du lukta vädrad gärna här. Ja. Stänga igen.
Den lukten känner ju alla igen. Nej, men så, som sagt igen måste jag säga det.
Mm.
Att jag är så glad att jag tidigt insåg vad jag tycker är viktigt.
Mm.
Och jag kan ju inte säga vad som är viktigt.
Jo, du kan säga vad som är viktigt för dig.
Jag kan säga vad som är viktigt för mig. Och jag släppte väldigt tidigt fokus på karriär och pengar framförallt. Och jag har nog aldrig haft den här föreställningen om att jag vill ha den här perfekta utsidan. Den har liksom aldrig funnits.
Nej.
Som vi pratade om innan, att man ska ha fint och städat och hälsa på alla. Och
men tror du den hade gjort det om du inte hade fått barn? Tror du att det har hjälpt till?
Ja, det tror jag.
Mm.
Det är svårt att säga såklart.
Det blir andra värde.
Ja, men man får andra värdemätare på något sätt. Man inser vad som är viktigt. Idag är det ju viktigt för mig att få, tid att vara med mina barn.
Ständiga bristvaror.
Ja, så mycket som möjligt.
Ja.
Samtidigt som det är väldigt viktigt för mig att få vara med mig själv. Och det känns ofta som att jag är ganska unik i det idag. Att jag lägger på min viktighetslista att ta hand om mig själv. För att det är ju, det är sånt krav idag på att man ska vara med sina barn konstant. Man ska bara tänka på sina barn i första hand konstant. Hela tiden. Vi lever ju i symbios med våra barn idag. Och det är ju bara våra familjer instängda i våra hus. Och vi tar ju inte hjälp av några runt omkring oss för att vi ska klara allting själva.
Ja, och då kan ju masken falla.
Ja, precis. Och jag är ganska glad att jag har insett att det är viktigt att, jag tar hand om mig själv för att orka vara en bra mamma.
Och jag är jätteglad också att du, för det förstod inte jag.
Nej.
För jag tänker så här nu när du säger det här. Vilken gåva, bland annat till dina barn, kan du ge som är bättre än en fin och bra och kärleksfull mamma? Och hur kan du bli det om du aldrig får underhålla den mamman?
Nej. Och återigen, när man mår dåligt och inte har tagit hand om sig själv, så ser barnen det.
Definitivt.
Det lyser igenom hur mycket masker man än försöker sätta på inför barnen. Så att jag tror att, alltså, mår man bara bra i sig själv som förälder och i relationen också, tror jag är viktigt, med den man har barn med, så tror jag att man blir en bra förälder.
Det tror jag med. Och vad är viktigare?
Inget alls.
Nej.
Tycker inte jag.
Nej.
Men det här,
alltså, jag tycker nog ingen förälder alltså.
Nej, det är det jag menar. Det är nog inte, alltså, så fort man får barn så blir ju det här viktigast helt plötsligt. Och en till sak. Att man också får släppa lite fokus på bara sig själv.
Ja.
För att det här samhället är så fruktansvärt självcentrerat och självupptaget. Och vi blir ju mer, jag tycker varenda individ blir mer och mer självupptagen hela tiden.
Ja, men det är ständigt tävling, det är det jag säger.
Det är ju så.
Ja.
Och därför är det så skönt med barn att bara kunna få släppa lite på sitt eget fokus ibland. Att det är barnens fokus som är nummer ett. Och det borde alla få uppleva, tycker jag. Jag tror att det är nyttigt.
Ja. Att det inte bara blir navelskåderi.
Ja.
Att det är bara jag.
Ja. Ja.
Vad har varit dåligt att bli mamma i så unga år?
Jag önskar nog att jag hade hunnit inse lite mer vad jag egentligen vill jobba med. Det visste jag ju inte då.
Nej.
Att jag hade tagit lite mer tid till att hinna vara kreativ och utveckla det.
Kan jag bara få flika in då?
Ja.
Jag är 45, jag funderar fortfarande på vad jag ska bli när jag blir stor.
Ja. Nej, men jag menar att jag hade kunnat haft lite mer tid med att bygga upp det som jag vill göra idag.
Ja.
Men då visste jag ju inte det.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej. Nej, hur ska man kunna veta?
Hur ska man kunna veta det?
Ja.
Men å andra sidan så...
Och hur tacklar du det idag då?
Nej, men du är ju min tröst. Jag ser ju på dig när vi är utflugna och vuxna att man... Ja, men det är ju det också.
Ja, du menar så. Jag blir en förebild alltså.
Ja, just för att det är ju en positiv sak. Att när jag är 40, då är ju mina barn vuxna.
Precis.
Då har jag jättemycket kvar att hålla på då och göra allt det här.
Ja.
Jättemycket tid kvar att göra allt det här på. Förstår du vad jag menar?
Ja. Absolut.
På det sättet är ju där, liksom. Menar jag att du blir en förebild.
Ja, absolut.
Att du liksom, när vi blev vuxna.
Ja. För det är ju inte säkert. Jag tänker att om jag hade skaffat mig en utbildning då, en lång akademisk utbildning, det är inte säkert att jag hade velat jobba med det nu i alla fall.
Nej, förmodligen inte.
Nej,
ofta är det ju så. Nej, men ofta är det så att man hinner på vägen.
Ja.
Hitta något annat.
Ja. Absolut. Det tror
jag tror man hittar den. Jag tror att man hittar den man är mellan 20 och 30.
För det kan jag ju säga på en gång. Jag hade aldrig någonsin ingått i den här gruppen som idag är 1 miljon av svenskarna som vantrivs på sina jobb och stannar kvar. Den gruppen har jag aldrig kunnat ens förlika mig med och ingå i. Det kan jag säga på en gång.
Nej.
Jag skulle aldrig stanna på ett jobb där jag inte trivs.
Nej.
Jag är ingen tillgång för arbetsplatsen heller.
Nej, men så är det ju.
Mm.
För att man är ju inte produktiv när man inte har någon tanke på.
Nej,
det är så.
Absolut inte. Så det är det jag menar, hade man då... Det finns ju inget som säger att om man hade skaffat sig en utbildning tidigt och haft en bra utbildning innan man skaffade barn, så är det inte säkert att det hade varit en utstakad framtid till medelåldern för det.
Nej, men jag menar nog inte nödvändigtvis en utbildning.
Nej.
Utan jag menar...
Veta vad man vill bara.
Veta vad man vill och mer tid att göra det man vill.
Mm.
Nej, jag tror aldrig jag kommer utbilda mig.
Nej.
Jag har ingen hunger efter det överhuvudtaget.
Nej.
Och jag ser inte vad det skulle vara.
Nej.
Än idag heller.
Nej.
Nämligen. Så att... Nej, men just den här... Tiden att få vara lite mer med sig själv kanske.
Mm.
Den som du egentligen menar gör att man tycker att det är jobbigt när man väl får barn när man är äldre.
Ja, ja, precis. Men det är ju för att man har ju, man är ju i olika faser.
Ja.
Och om man får sitt första barn när man är 35, så förstår jag att det känns jobbigt. Att, för då måste du ju försöka tänka ur ett nytt perspektiv än vad du är van vid, så att säga.
Ja, ett annat än vad man har gjort i 35
ja,
år.
Ja,
helt enkelt.
Så det tycker inte jag är konstigt. Liksom. Och de vanorna och laterna hade man ju inte skaffat sig när man var 20.
Nej.
Så det är ju för- och nackdelar, såklart.
Mm.
Men det är intressant att tänka ur det perspektivet.
Men du tror alltså att du hade varit en bättre mamma om du hade fått barn idag? Än när vi var små?
Nej.
Nej,
det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Men jag har tänkt att jag är en, nu blir det lite pretto-varning, en ännu bättre vuxen mamma än vad jag tycker att, alltså mentalt och emotionellt.
Mm.
Alltså praktiskt var jag ju väldigt inom situationstecken duktig. Ni hade ju det väldigt bra och ni fick väldigt mycket tid av oss. Vi valde ju att jag skulle vara hemma, alltså... Ni hade ju ett stort engagemang från oss som föräldrar. Så det kan jag ju inte hålla på att säga att det inte var. För så var det ju.
Mm.
Men jag hade haft en bättre självkänsla. En bättre balans i mig själv. Både som Emma och som mamma. Idag än vad jag hade då.
Mm.
Det, på så sätt, ja. På ja. Så sätt, ja. Därför... Men det är inget jag går och grämer mig över. Utan jag tänker att gud vad bra att jag är så bra vuxen mamma.
Gud
vad bra. Och mormor. För det tycker jag liksom så. För det är så, what's past is past. Och vi har ju lärt oss jättemycket av det.
Mm.
Men det är intressant att titta. Och sen är det lite kul att leka med tanken. Vad hade hänt om? Så. För så tycker jag det är kul med allting.
Ja.
Vad hade hänt om? Och eftersom jag är intresserad av beteenden så tycker jag att det är kul. Vad hade hänt med mig om jag hade väntat tills jag var 35?
Mm.
Så vidare.
Och vad hade hänt med oss?
Precis.
Vi hade förmodligen inte blivit vi.
Nej. Hemska tanke.
Jag visste att du skulle använda precis just de orden.
Visste du det?
Ja,
är jag lite förutsägbar kan man säga.
Ja, kanske. Nej, men vi känner varandra för bra. Kanske.
Ja. Så är det. Det är väl ett bra tecken.
Ja.
Kan jag tänka. Det är inte alla. Det har jag fått hört lite grann faktiskt. Eftersom vi började med den här podcasten. Att oj, det är inte alla förunnat att ha så bra relation.
Nej.
Med sina barn. Och vi vet ju inget annat. Alltså nej. Vi vet ju inget annat.
Nej.
Men man ser ju annat runt omkring sig. Men
alltså, man vet ju aldrig hur de har det på insidan. Eller vad man ska säga.
Nej.
Man ser ju bara det man ser.
Ja. Och det här är ju lite intressant. För ja, det här ämnet har vi ju lite olika åsikter om,
mm-hmm.
du och jag. Just det här med att du anser att man som barn och förälder håller man ihop, man flyttar gärna ihop och så vidare. Mm. Och där kan jag ju hålla med, självklart. Det är ju jättebra med generationsboenden och broar över generationer, du vet så, absolut. Men det är ju inte alltid som föräldrar och barn funkar.
Nej.
Så det är ju inte alltid...
Men det har vi pratat om i podden också.
Ja, jag vet. Ja. Men just att det är inte självklart att man som barn måste älska sina föräldrar eller tycka om sina föräldrar. Och det är inte självklart att man funkar ihop som vuxna.
Nej, det är absolut inte självklart.
Nej.
Jag tror att det är ganska vanligt att det inte är så.
Mm. Och jag tror ju, återigen då, som tycker om att röra om i grytan, att ha meningsskiljaktigheter eller konflikter eller så vidare, det är ju sunt. Det är ju godo.
Och det är ju det vi utvecklas av.
Ja, om man vågar ta i det.
Så du och jag, vi utvecklas aldrig då.
Nej, men jag kan tänka det så här gånger. Om du har blivit sur på mig för något, eller om Anton blir, eller Olivia. mitt gamla jag, innan jag hade den här, som jag säger nu, mera balansen i mig själv, så såg jag ju det som en attack och någonting dåligt.
Så du måste försvara det.
Ja, idag, och jag kan verkligen tänka så här: thank you God att de vågar säga emot mig. För det betyder ju att inte jag har skaffat mig någon slags gudposition som man inte tar sig emot. Jag är jätteglad.
Nej, så vill man ju inte att det ska vara.
Nej. För vad gör man av det då, tänker jag. Jag tycker att relationer, föräldrar och barn och syskon, nej men överhuvudtaget nära relationer, ska kunna innehålla både konflikter, meningsskiljaktigheter, utbyten, men också med kärlek. Att det finns bakom allt det här, så finns det en kärlek. Och då finns det plats för oss och till och med bli förbannade på varandra. Och att det kan få gå över.
Ja. Men jag tror nog att ni blir mer förbannade på varandra än vad du och jag blir, för ni bor ju ihop.
Ja, Anton och Olivia menar du. Ja, det tror jag. Så är det ju, självklart. Och man mognar ju som människor.
Ja, och jag mognade som människa vid 11 ungefär. Så att jag bråkar aldrig, för jag är så mogen.
Jag är så mogen. Sen har man ju olika beröringspunkter. Anton och jag är ju väldigt lika i sättet. Och då blir det ju krock.
Fast ni är ju totalt olika också.
Ja, det är vi ju också.
Fast du menar att ni är lika i det att ni exploderar väldigt lätt.
Vi är väldigt mycket.
Ja. Och ni blir väldigt arga väldigt fort, båda två.
Ja.
Och sen har det gått en minut så är det borta.
Ja, gud ja. Och ledsna. Och glada. Och knäppa. Alltså freak åt alla håll.
Ja.
Men det pratade vi också om förra gången. Just det här att vara som en emotionell berg- och dalbana. Och att det finns en acceptans även i det. Så länge jag inte skjuter ben av folk. Så... Men ibland, Anton och jag, vi kan skjuta ben av varandra lite grann. Men det går som sagt även väldigt fort. Ja. Jag tror att man speglar sig också i varandra.
Det gör man nog. Jag känner ju att jag är ju mer som pappa i sättet än som dig. Tror det eller ej, för jag tror att de flesta tycker att det är tvärtom.
Absolut, och jag håller bara med. Fast när jag säger det, då säger folk nej.
Nej du.
Men du är ju precis som Anders, jättemycket.
Ja, men det är ju bara vi som ser det.
Ja.
Och det, många tycker att du och jag är lika utseende också.
Jag vet.
Men när man tar kort på mig och pappa bredvid varandra, så är vi mer lika än vad du och jag är.
Ja.
Men det är ju för att du och jag har ju samma kroppsspråk. Ja. Och vi har samma röst.
Ja.
Och vi har samma...
Men vi har ju bara en röst.
Två kroppar, utstrålning en röst. På något sätt.
Ja.
Och det är ju det när vi har samma.
Ja. Det är som en som jag träffade förra veckan som sa, herregud, ni är ju som om ni vore en och samma person. Ja, och då tänkte jag om hon hade lyssnat.
Ja.
Nej, hon hade ju sett oss. Jag tänkte... Men gud, då har du ju inte sett oss.
Nej.
Men det spelar ingen roll. De tycker det. Jag tror att, och sen långa, stora, tjocka hår. Kläderna, rörelsemönster, rösten som sagt.
Och värderingar.
Och värderingar. För när man tittar på kort på mig när jag var ung så ser jag ut som Olivia. Så det, men jag tror det är kul att se vad folk tittar på.
Ja. Jag uppfattar ju dig som en, vad ska jag säga,
orkan.
Ja, men en stor och ståtlig orkan.
Ja.
Och jag tycker mer att jag är en lugn liten skit.
Nej.
Ja, men på ett bra sätt.
Fast alltså, du är ju en sån här person som, det tänkte jag på förra veckan, som är stor. Jättestor på insidan och lite på utsidan.
Det är kanske därför jag har mått så dåligt. Jag får inte plats i mig själv.
Precis. Det är bara all din kärlek som sväller ut lite charmigt här och där.
Och då måste den svälla ut genom mitt hjärta.
Ja, så är det.
Det är väl så kanske.
Ja. Nej, men jag tror att... Nej, jag tycker det är fantastiskt. Jag brukar tänka på det på alla de här stora människorna. Ibland så ser man er stora människor som lyser igenom små kroppar. Det tycker jag är jättehäftigt. Alla människor är väl stora, alla själar är väl stora på sitt sätt, självklart.
Jag förstår vad du menar.
Ja.
Enligt din uppfattning.
Enligt min uppfattning, din precis. Uppfattning. Ja, verkligen. Det är häftigt. Men visst är det så. Jag tar ju mera plats än vad Anders gör.
Ja.
Så är det definitivt, det har jag alltid gjort. Men
han vill väl inte ta plats?
Nej, han har inget behov.
Nej.
Det har väl jag då. Men inte i min roll som coach, det backar jag ju. Det har jag inte.
Men det är för att det är ditt yrke.
Ja, men jag ser ju många också när man träffar kollegor och så som tar plats som personer. De tar också ofta plats i sin coachroll. Mm. Och klienter kan tycka om det också. För att,
okay,
att vara coach kan ju innebära så mycket olika. För vi har ju olika förväntningar och önskningar som klienter om hur en coach ska vara.
Mm.
Men min största tillgång, ja, det är såklart att jag är inspiratör.
Ja.
Så. Och har en massa glädje och tokerier. Men också att jag lyssnar. Och då backar jag med allt det där som är jag. Det är bara automatiskt. Jag behöver inte jobba.
Mm.
Det bara backar. Jag har inget behov av.
Men det är väl, nu när du har vuxna barn.
Mm.
Det blir väl kanske, coachingen blir väl din tid där du får fokusera på något helt annat.
Ja, definitivt.
Än dig själv.
Jag har inte ens tänkt på det i det perspektivet, men visst är det så.
För ibland blir man jävligt trött på sig själv.
Skojar du?
Oh. Men det är det. Man behöver liksom någonting som släpper fokusen. Ja. Från en själv ibland.
Jättebra att du sa det. Jag har inte ens tänkt. Ja, men så är det.
Ja.
Det är jättenyttigt.
Oj, vad det kommer insikter här i ateljén.
Nu luktar det insikter också. Ja. Nej, men absolut. Det är som du säger. Det är ju, fyller ju inte bara en funktion gentemot klienten. Det fyller faktiskt en funktion även hos mig. Att jag får backa och engagera mig i någon annan.
Mm.
Och följa dem en bit på vägen. Utan att vara en förståsigpåare.
Mm. Och utan dina värderingar.
Helt utan mina värderingar.
Mm.
Det är intressant.
Mm.
Mm.
Bra avrundning av dagens inspelning.
Ja.
Mm.
Ska vi köra ett klokord på vägen, tycker du?
Oj, har vi förberett något då?
Nej.
Nej.
Men jag kan bjuda på ett ändå.
Kan du det?
Aha.
Utan min vetskap?
Ja.
Ja, vi kör på det.
Jag tror att det är så här. Vi är ju aldrig bättre än den lägsta tanken om en annan människa. Repetera. Vi är aldrig bättre än den lägsta tanken vi har om en annan människa. Så klokt, mamma. Det regnar och natten är mörk. Vinden drar hårt i aspar och björk. Men du slumrar som sömnmedel över dig ströts. Som du gjort sedan dagen du föds. Pappa och mamma i ett. Men självklart så har du ditt helt egna sätt. Du har älskat sedan dagen du las mot mitt bröst. Och jag gav dig ditt livs första tröst. Lilla knodd, jag är trött men lycklig ändå. Ibland frästa barn gråt om nätterna på. Och somliga dagar kan vara upp och ner. Men glöms bort när du sen mot mig ler. Lilla guld, fast du res bort till drömmarnas land. Så har du mitt hjärta i din lilla hand. Du gnäller och jag lägger mig hos dig en stund. Och då somnar jag själv efter någon sekund. Drömmen så lugnt. Luta mot kudden så andas du tungt. Jag doftar på renhet och mjukaste hud. Då rör du dig samt med små söta ljud. Lilla du, det regnar och natten är mörk. Vinden drar hårt i aspar och björk. Men du slumrar som sömnmedel över dig ströts. Som du gjort sedan dagen du föddes.